Regeringens frikostiga utdelningar kallas för valfläsk, men kan de hjälpa Tidö att knappa in på de rödgrönas försprång? Du lyssnar på Det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna ska ni vara till ännu en torsdag med Det politiska spelet. Parisa Höglund heter jag. Hej Fredrik Furtemach.
Hallå Parisa.
Hej Helena Essén.
Tjenare.
Två inrikespolitiska kommentatorer är ni.
Mm. Det är korrekt.
Bra att ni är här. Skönt så inte jag är ensam. Det här började ju lite grann som en lugn vecka, kommer ni ihåg?
Ja.
Vi visste inte riktigt vad vi skulle prata om.
Ja, det har du rätt i.
Men så plötsligt skulle alla Tidöpartiledare kränga på sig sina varselvästar och ta sig och alla politikreportrar ut på utflykt.
Från med 1 juli ska priset på månadskort och periodkort i kollektivtrafiken kunna halveras i hela landet. Det här är en satsning på 6,5 miljarder kronor och en del av den här extra ändringsbudgeten som statsministern nämnde för att dämpa effekterna av energikrisen.
En liten present där till svenska folket att halvera priset på månadskort. Vi ska komma in på det alldeles strax, men vi måste ta den här scenen som utspelade sig den här fantastiska försommardagen. Det blåste en hel del egentligen på en bussdepå. Utanför riksdagens trygga pressrum presenterade alltså Ulf och Jimmy och Ebba och Simona det här förslaget.
Alltså ganska långt från riksdagens trygga pressrum. Gustavsberg.
Ja. Har bestämt. Ja. Vad tycker vi om Gustavsberg?
Jo,
normalt sett ganska bra.
Men de tog alltså ut alla till den här busstepån helt enkelt. Och så skulle man lite vara i miljö så man verkligen förstod och kände det här.
De berömda klippbilderna till fotograferna som man, det ska vara kul eller snygga bilder på politikerna. Och det ska anknyta till det ämne som man skänker pengar till.
Ja, okej. Okay, så du menar att det här är man tar sig ut i miljö för att det ska bli bra bilder sen att kunna...
Absolut.
Kommunicera till väljarna att det är det här som pengarna går till.
Ja, och det blir lite längre inslag kanske, lite bättre placering i sändningen etc. Mm. Och bättre placering i tidningen, större bilder.
Jag vill hävda att det här började med Alliansen inför 2006, har jag för mig. Och sen dess gör alla sånt här. Att man ska ut i verkligheten med bygghjälmar och varselvästar och så vidare. Eller så ska man hälsa på i förskolor och äldreboende. Mm. Och allt detta med journalistkåren i släptåg.
Jo, jag skulle nog nästan till och med våga mig på att säga hävda att det något har minskat.
Ja, det vill jag också.
Det är ännu mer hysteriskt ute med bygghjälmar.
Ja, men det är ju tv-anpassning. Så är det ju. Strategerna förstod. Det var väl Schenström och de här Schlingman och dem. De förstod att politik i riksdagshuset och Rosenbad är inte överdrivet bildmässigt. Så att det här blev liksom ett sätt att hjälpa till att göra snygga inslag då.
Det är något med det ljuset i den där pressrummet också. Det blir så blått.
Ja, och sen så riktiga människor på plats som man kunde intervjua och sådär vidare. Så att det togs tacksamt emot i början. Men sen så blev det kanske lite överdrivet.
Mm.
Och jag håller med dig Fredrik, det minskar.
Det som var lite gulligt var ju liksom att alla politikjournalister i samlad tropp skulle ha på sig de här varselvästarna också. Jaha. Vilket gjorde att de lite grann såg ut som dagisbarn på utflykt i skogen. Avdelning Vitsippan var ute.
Avdelning Förödmjukelse.
Okej, sen skulle alla politiker köra buss.
Jag har faktiskt kört lastbil väldigt mycket i mina dagar, men inte buss förut. Men det är lite samma känsla. Man känner att det är ett riktigt stort och tungt fordon.
Statsminister Ulf Kristersson var det intervjuad av Aftonbladet. Jag tyckte det var kul att Aftonbladets rubrik också var statsministern buschaufför.
Men vet ni vad jag kom på?
Ni som göteborgare borde uppskatta det.
Ja, underbart.
Ja.
Han körde ju Gustavsbergsbussen, vet vad detta är?
Nej.
Det är ju slang för när man ligger över toan och kräks.
What?
Sitter ingen i den stora ratten. Nej, men Gustavsberg gjorde ju porslin. Köra Gustavsbergsbussen är ju kräkas i toan.
Men stackars Tidöpartierna i så fall. Om detta nu sprider sig.
Jag tror att det här är ett skop, Fredrik Furtemach, och ingen har kommit på det här hittills.
Nej.
Är du först?
Ja.
Wow, det var kanske oavsiktligt. Jag tror inte någon hade tänkt på den bildsättningen direkt. Själva förslaget då, en present som kostar 6,5 miljard. Varför denna givmildhet, Helena?
Ja, officiellt för att vi är i en utdragen lågkonjunktur och den måste pareras med satsningar enligt ekonomernas 3 T: timely, temporary och targeted.
Mm.
Det sa Svantesson igår. Och det betyder då att om man ska bekämpa en tillfällig kris och skydda hushåll och ekonomi så måste åtgärderna ha rätt timing, vara tillfälliga och riktade. Och därför sänker man priset nu. För nu har vi tidernas värsta energikris då. Och den här rabatten gäller bara temporary från 1 juli till årsskiftet. Och det är bara pendlare med månads- eller periodkort som får sänkt pris. Det vill säga inte de som köper enstaka biljetter. Targeted, you know.
De kallades för något nöjesåkare typ.
Nej, det var väl jag som sa det.
Det tror jag inte så.
Nej, men liksom att man köper en enstaka biljett. Det var inte dem det gällde det här, utan det skulle handla om arbetslinjen. Det vill säga de som pendlar till och från jobbet.
De som varje dag sitter på bussen och svettas och ska till jobbet fram och tillbaka. Mm. Det här med att komma med tillfälliga stöd, så här, det har vi hört några stycken av den senaste tiden, eller hur? Yes. Matmomsen, också timely och temporary. Mm. Elprisstödet, timely och temporary. Hur dyrt blir det här kriget i Mellanöstern för regeringen?
Det beror ju lite på vad man ska räkna med, men den här extra budgeten nu, den var ju på 17 miljarder drygt. Men sen ska man ju komma ihåg att regeringen har ju gjort av tidigare med väldigt mycket pengar även alltså för det här året. Och nu är man uppe i 105 miljarder ungefär.
Mm.
Varav ungefär 60 siktar rakt på hushållens plånböcker.
Efter kriget i Iran då, så sen det startade, så är det ju vår budgeten och den här extra ändringsbudgeten, så 25 miljarder hittills.
Och hur argumenterar man då för att man behöver komma med den här lilla pengen för att göra busskorten billigare på grund av kriget i Iran? För jag menar, de blir inte dyrare på grund av bränslekrisen, utan det handlar om att folk vill ställa bilen hemma då och ta bussen istället. Det är så man resonerar.
Så borde det ju vara i alla fall, men bland annat upprepade de ju att de har sänkt skatten ordentligt på bensin och diesel. Men kollektivåkarna har inte fått något, så att säga.
Då var det ju så här att bensin och diesel blev ju plötsligt väldigt mycket dyrare, och det motiverade ju de här sänkningarna. Och då har de väl lite grann dels tagit fasta på det som Fredrik säger, att det ska vara någon slags rättvisa då, men också att om folk plötsligt börjar köra mycket mer bil så är det dåligt av olika skäl. Så att man vill då gynna kollektivtrafiken också av klimatskäl, i alla fall blir det en slags bonus i sammanhanget då.
Mm.
Och regeringen har ju också fått en del kritik för att konservera bensinberoendet och bromsa omställningen. Och så.
Just det, för när det beskedet kom att man skulle sänka då skatten på bensin och diesel, så fick de ju en del sån kritik. Varför tog man inte allt samtidigt? Eller liksom, gick man tillbaka till ritbordet och kom på den här idén då? Eller fanns det redan i pipeline?
Nej, det fanns. Allting grundar sig ju i en förhandling som de hade. Sen har de pytsat ut nyheterna en och en, som regeringen och tidigare regeringar brukar, för att maximera publiciteten.
De var tvungna att vänta på att Gustavsbergs bussdepå hade tid med dem.
Det låter bara lite jobbigt att liksom behöva stå där och ta emot all kritik och utan att kunna säga någonting.
De viskade ju redan då om att det kunde komma.
Det kommer något. Okej, oppositionen då. Socialdemokraternas finanspolitiska talsperson Mikael Damberg kallade det här för kortsiktigt. Miljöpartiets Daniel Heldén, han var snäppet vassare i sin kritik.
Vi har ju ända sedan oljekrisen drog igång krävt att man ska sänka priset på kollektivtrafiken och halvera den. Så det här är ju på så vis, det är en bra åtgärd, absolut. Samtidigt så är det ju, ska jag säga, hål i huvudet att regeringen står fast vid de här breda skattesänkningarna på bensin och diesel, som ju låser fast svenskarna i oljeberoendet.
Det är dåligt, men det är ändå bra, men det är ändå dåligt.
Ja, precis. Det är väl att sitta på två stolar samtidigt då.
Ja, Miljöpartiet hade hellre sett att man inte hade sänkt bensin- och
dieselpriset
också.
Precis. Men det är lite spännande nu, tycker jag, att det har ju hänt någonting i debatten. Det, är ju här, det här handlar ju inte alls bara om människor som är extra intresserade av klimat just nu, utan regeringen har ju fått en växande kritik från ekonomer också. Med lite olika innehåll. Det handlar dels om att man ingriper i en prismekanism, annars är det ju meningen att liksom pris ska slå igenom i folks val. Man kan då göra andra val till exempel. Och sen så handlar det om den enorma mängd pengar helt enkelt som detta handlar om.
Mm.
Och en oro hos ett antal ekonomer för att ska folk förvänta sig det här nu då? Så fort någonting blir dyrare så ska staten gripa in och betala det. Och så här lät det ju inte regeringens första år, utan det är egentligen från och med den här väldigt stora höstbudgeten på 80 miljarder som den här kritiken har kommit. Okay. Och det finns ju också den här med att man hade pengar så att man hade kunnat betala. Finanspolitiska rådets kritik har ju huvudsakligen gått ut på att man dels att man satsar på fel saker, men också att det fanns ju uppenbarligen pengar till att betala för en del av försvarsupprustningen. Men regeringen valde att låna till den istället för att man inte behövde, så att säga.
Kritiken från Finanspolitiska rådet då, med flera. Igår så förklarade finansministern Elisabeth Svantesson nästan krig mot Finanspolitiska rådet. Hon sa att ja, men det är ju roligt med debatt och rådet ska finnas kvar och sådär. Men hon tycker att rådets kritik är slapp, lat, dum, målas med för stora penslar. Hon tycker att Finanspolitiska rådet inte tar in verkligheten.
Kan vi inte lyssna på när Elisabeth Svantesson ändå, man får väl säga, hon ilsknade ju till lite grann.
Mm. Jag har stor respekt för oliktänkande, tycker det är kul med diskussioner. Men ibland tycker jag kritiken blir lite lat. I bemärkelsen att vi också är i ett säkerhetspolitiskt läge som Sverige aldrig varit förut. Aldrig. Ta bara den utmaningen. Krig i vårt närområde. Vi bygger nu försvarsförmåga i ett rasande tempo. Och det tycker Finanspolitiska rådet att vi borde höja skatten, tror jag, som jag uppfattar det, för att göra. Det vore ju det dummaste man kan göra i en lågkonjunktur när vi måste komma ur den här situationen.
Det påminner lite grann om när jag har en diskussion med min 11-åring och kommer med argument och svaret blir till slut så här. Alltså du fattar ju ingenting.
Men det, man märker ju att regeringen är besvärad av den här ekonomkritiken. Därför att Finanspolitiska rådet har ju inte sagt att hon ska höja skatten. Mm. De har sagt att de borde nog låtit bli att sänka inkomstskatten och istället satsa pengarna på försvaret.
Fast på politiska så är det en höjning. Men sen ska man ju komma ihåg också att det här är ju inget nytt. Även Magdalena Andersson som finansminister blev så förbannad på, förlåt, arg på rådet så att hon skällde ut dåvarande ordföranden efter noter. Hon anklagade dem för mental härdsmälta från det finansretoriska rådet och så reste hon sig och gick från rummet. Och
Anders Borg blev också arg på sin tid.
Ja.
Men det är ändå något som har hänt här att den här, för om regeringen överhuvudtaget fick någon kritik för så den här regeringen, då handlade det ju om att ni är nog lite för försiktiga. Men så från och med budgeten i höstas så finns det ju en ganska bred kritik mot att man gör av med för mycket och att det är dumt det här att gå in och pilla i oljepris och elpris.
Okej, man tycker att det ska kännas i folks plånböcker att de därför ska liksom anpassa sig efter rådande läge och förbruka mindre av vad det nu kan vara, el och bensin och,
ja, precis.
Och buss.
Så är det ju. Och de har en rädsla också för det här med att ska folk förvänta sig det här nu att så fort något blir dyrare då ska de kompenseras. Mm. Finanspolitiska rådet har upprepat sin kritik helt nyligen. Det är möjligt att det var därför hon var lite extra sur. De gjorde en genomgång av en större tidsperiod som kom för bara några dagar sedan.
Mm.
Och där upprepade de sin kritik och sa bland annat att det är dålig ekonomisk politik det här att gå in och kompensera för bensinpris och elpris.
Vansinne. Ja, men den förra ordföranden, John Hassler, sa till och med att den här politiken är vansinne. Så att det är ju krig.
Det är ord och inga visor. Finanspolitiska rådet, som ju har något typ av mandat att komma med sin kritik och sina synpunkter på den ekonomiska politiken. När de kommer med kritik och den avfärdas så här, hur funkar det här?
Ordföranden säger att det spelar ingen roll vad vi säger. Han var väldigt uppgiven i någon intervju jag läste.
Mm. Det har ju också att göra med att det är val såklart. Och då är det så jobbigt med sån här kritik för regeringar.
En lite intressant sak i sammanhanget, du pratade ju om oppositionen här som både är nöjd men ändå skäller.
Mm. Och
vad man kan kalla det här bussutspelet, det är ju att det är en väldigt tydlig triangulering därför att oppositionspartierna är ju inne på samma spår. Mm. Alltså Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill ju ha, ja, i praktiken då en halvering av någon slags Sverigekort med ett lågt pris på kollektivtrafiken över hela landet, och även Socialdemokraterna har sagt att till exempel det ska vara gratis för barn och ungdomar de flesta tider på dygnet och sådär. Så att det finns ju en stor enhet på den rödgröna sidan för att det behövs en sån här reform. Mm. Och då är detta ju triangulering i sin ädlaste form. Man bara snor det helt enkelt, mm, rakt av. Och det är ju ett sätt att alltså snuva oppositionen på en bra valfråga.
Snuva dem, men de håller inte tyst för det. För då kan de ändå säga att det var ändå inte helt bra.
Nej, visst, men jag menar framåt så kommer ju den diskussionen kanske lite grann dö då. Så, att, så här gör de ju inför val, att de triangulerar bort varandras frågor.
Det är en smart metod, men är vänstersidan lite nervösa nu? För om de vinner, kommer de bli tvungna att liksom dubbla priset sen eftersom det här är tillfälligt? Eller kommer man hålla kvar vid den här nivån, tror ni?
Alltså det är ju ganska många saker här som hamnar i nästa regeringsknä. När det gäller det här med bensin- och dieselpriser, då kan jag tänka mig att där styrs det väl kanske lite av EUs önskemål. För, ja, det, för här är det ju verkligen ett tillfälligt undantag. Mm. Men till exempel den här sänkta matmomsen är ju, den finns väl inte på kartan att den regeringen skulle återställa, tror jag.
Väldigt jobbigt i alla fall.
Och det är ytterligare en sån där sak som ingår i Finanspolitiska rådets kritik, att om man inte återställer alla de här tillfälliga sakerna, då blir det ju en mycket betydligt högre statsskuld än regeringen har räknat med.
Mm. Kan man inte säga det då? Kan man inte ange det som skäl om man nästa regering, att vi måste återställa det, för vi måste tänka på statsskulden?
Matmomsen är nog väldigt svår.
Ja, vi älskar att höja skatter.
Jag tror det svider med busskortet också.
Mm.
En annan lite rolig sak vad gäller det här bussutspelet är ju att risken är ju helt uppenbar att det blir knökfullt, säger vi så i Göteborg, Fredrik. Knökfullt.
Ja.
På buss och tunnelbana. Men då är väl planen, vad gäller Stockholm i alla fall, att då ska man ta ut sin ilska över det på det rödgröna regionstyret. Mm. Inte på regeringen som i all vänlighet har sänkt priset. Så lite jobbigt blir ju detta då för det rödgröna eller det gröna trafikregionrådet. Jakob Dalunde, han är miljöpartist. De vill ju verkligen ha billigare månadskort, men nu kanske han får en massiv anstormning av resenärer på halsen.
Ja, han sa att vi har bara fått några månader på oss, det är för kort tid.
Ja, någon ersättning för fler bussar och fler bussförare ska ju inte utgå från regeringen då, utan bara för de här billigare korten.
Just det, för det hamnar på regionerna, det får man ju...
Ja.
Det här är regionernas ansvar, så det här blir liksom en riktad peng som de får.
Som de får söka i efterhand om de sänker priset, vilket alla kommer göra.
Det måste man väl?
Ja, det tror jag.
Ja. Okej, ni har i alla fall nämnt att det här med timely, det kommer ju också timely inför valet då, som sagt. Och det här har ju då ett speciellt ord. Ett ord som har ett eget ljud. Vad har ni hört?
Ja, det var ju en val som stektes såklart. Nej, valfläsket stektes ju här.
Jag tyckte det lät som didgeridoo.
Ja.
Det är alltså en knölval och sen är det stekt bacon.
Fint ju.
Mm, det är
Göteborg i kubik här idag.
Ja. Valfläsk, Damberg sa det, reportrarna nämnde det. Vad är valfläsk?
Jo, enligt Svenska Akademin så är det överdrivna löften som ges av ett parti inför ett val för att locka väljare. Men jag skulle säga att det kan också vara satsningar före valet, inte bara löften. Det här är ett ungefär 100 år gammalt ord. Och var tror ni att det här ordet kan komma ifrån? Och då tänker jag, tänk nu på att det innehåller ordet fläsk. Från vilket land tror du att det här ordet kommer, om du
Kanada.
Tänker att det innehåller ordet fläsk?
Danmark.
Exakt.
Ja, Danmark. Det är inte på bacon.
Det är välfläsk.
Välfläsk.
Ordet är från Danmark.
Ja. De älskar att slakta sina grisar.
Hedersomnämnaren till lille Helena som förstod att det här måste vara Danmark.
Ja, verkligen.
Tack.
Ja, men hon är smart. Allt Tidöpartierna presenterar nu har ju kallats för valfläsk i princip. Finns det, det låter ju lite orättvist också. Man måste väl kunna komma med politiska förslag utan att det liksom avfärdas bara som valfläsk.
Om du frågar regeringen så stöttar den ju hushåll och kortar av lågkonjunkturen. Men det är klart att när man spenderar så här enormt mycket så får man nog stå ut med anklagelser om valfläsk.
Båda kan ju vara sant samtidigt. Också.
Jo.
Okej, Ulf Kristersson går inte med på att deras förslag förminskas så här. Så här svarade han på en reporters kommentar om det här.
Det är en otroligt cynisk kommentar. Då tror man alltså att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat för en svensk valår eller att svenska företag och hushåll inte skulle påverkas av stigande energipriser och bränslepriser.
Logiken där tycker jag man kan fundera över, men...
Jag tror inte det är riktigt som man tänker när man kallar för valfläsk, att kriget i Mellanöstern skulle vara anpassat efter det svenska valåret.
Det är nog inte det man har påstått, nej.
Det där är, har jag förstått, är en talepunkt. Alltså det är ett uttänkt svar på den här kritiken som de visste skulle komma. Och de menar ju med det att det här är ett sätt att skydda hushållen från krigets effekter.
Funkar det här? Nej, det här med att man ständigt nämner att påtalar att det här är valfläsk, hur påverkar det väljarna?
Det här att regeringen har nu får mycket mera kritik från ekonomer och så, att det är nog lite jobbigt. Det är liksom en prestigeförlust och ingen bra bild. Men samtidigt så är det väl vad statsvetarna skulle kalla en elitdebatt. Det vill säga, det är ju hopplöst för väljarna att avgöra om regeringen spenderar lagom eller för mycket. Utan för väljarna är det väl viktigast hur man just den här framtidstron, finns den eller inte.
Sen kan man konstatera då att hittills har det ju inte bitit. De la ju den här rekordstora budgeten i höstas då och sa att den är jättestor och expansiv och det här gör vi för att stötta hushållen och så vidare. Och det har ju inte hjälpt opinionsmässigt. Mm. Sen är det ju för sig en del saker som träder i kraft först nu. Till exempel matmomsen sänktes ju först nu den 1 maj och så vidare. Busskorten kommer i juli, kort före valet. Men det som funkar enligt forskningen, det är väl att man känner som väljare att det går bra i största allmänhet. Att man så att säga är mer nöjd med livet.
Ja, och tror att även det går bra för landet. Mm. I alla fall är motsatsen är ju i alla fall dålig så att säga. En dålig framtidstro och en känsla av att allt går åt fel håll, det är ju inte bra för sittande regering.
Nej. Pengar är förstås en stressfaktor. Minskar den stressen så kan det spela roll då för förtroendet för regeringen. Men sen är det ju också så att många röstar utifrån ideologi och sådär, så att då spelar ju ekonomin kanske... Alltså den har inte avgörande roll för alla väljare naturligtvis.
Det är ju två grejer som drar åt helt olika håll här, eller hur? Allt det här som regeringen gör, det kan väl öka framtidstron om folk märker att nu går det åt rätt håll och så. Eller i alla fall färre tycker att det går åt fel håll. Men andra sidan har vi ju kriget som har haft ganska stora effekter på folks pessimism. Alltså den har ökat pessimismen i ett slag i, kan man se, indikatorsmätningar till exempel. Så att vi får väl se vad som väger tyngst när valet närmar sig.
Tycker man intressant det du sa om att det är en elitistisk debatt. När man läser tyckare och kommentatorer och ekonomer och så är alla rätt kritiska till det här busskortsutspelet. Men som vi pratade om innan vi började spela in, så är ju resenärerna som man pratar med och hör och läser om, de tycker ju det här är kanon.
Ja, det har ju gjorts massor med enkäter nu de här dagarna, och då är det ju någon enstaka som säger äsch, det här är valfläsk. Men i övrigt så säger folk, ja men det är toppen. Mer pengar i plånboken är jättebra.
Men det här är ju såklart inte första och enda regeringen som kommit med en servering valfläsk. Ge oss några valfläskserveringar ni minns.
Förra valet så höjde Socialdemokraterna garantipensionen strax före valet till exempel.
Efter påtryckning från Vänsterpartiet. Mm. Och vi har ju det här klassiska exemplet då, maxtaxan som Göran Persson, socialdemokraten, kastade in sent inför valet 98, och den ansågs ju då ha bidragit till valsegern det året. Så att det finns ju lite sådana exempel.
Men visst var det ett löfte bara, det var inte den här taktiken att man lägger något före.
Nej, just det, utan hur det skulle komma efter.
Ja, det är ju en mer klassisk bild av valfläsk, att man lovar stort.
Exakt.
Kan man dra någon slutsats, funkar det att valfläska på?
Maxtaxan är väl den som oftast nämns som något som kan ha betytt något.
Ja.
Det här med tajmingen, det finns ju de som menar att Tidöpartierna kommer med present på present till väljarna nu av det enkla skälet att man ligger under ordentligt i opinionen. Enligt Indikators senaste mätning ligger nu Tidöpartierna efter de rödgröna med nästan 10 procentenheter. Det är ju inte försumbart.
Nej, precis. Och inte minst så går det åt fel håll för Tidöpartierna.
Avståndet ökar.
Ja, precis. Mm. Regeringar brukar tappa och sen brukar det ske en viss återhämtning när man närmar sig valet. Och den där är väl väldigt många som jobbar med politik eller är politikintresserade på den blå sidan. Börjar väl tycka att nu är det verkligen dags. Man börjar bli nervös att den här vändningen uppåt kommer.
Ja, hur oroliga ska vara, Helena?
Ja, de är ju naturligtvis jättestressade av det. Och dessutom så hör man att de är förvånade, för de tycker att de har uppfyllt sina löften. De tycker att de har fått ner inflation och räntor och sänkt skatt. De tycker att de har lyckats få ner asylinvandringen maximalt, gripit gängtoppar, fått ner skjutningarna med 60% sedan 22. Så de fattar så att säga inte riktigt vad folk är missnöjda med. Men hade väljarna betalat dem i opinionen för det här som de tycker då att de har åstadkommit, Tidöpartierna, då hade vi troligen inte sett såna här fläskiga åtgärder faktiskt, tror jag.
Nej, det tror jag heller.
28 maj är det idag, slutet på maj, inte lång tid kvar till valet. Går det ens att ta in ett sådant försprång?
Det är ju inga naturlagar det här, så att det är klart att man inte ska utesluta att möjligheten finns. Och den största tillgången, tror jag, i valet för Tidöpartierna, det är väl just det att de har det större förtroendet när det gäller gängkriminalitet och invandring. Det är liksom det som är deras trumfkort. Så nu blir det en kamp på valet om vad ska valet handla om. Vilka frågor ska debatteras.
Det ser ju mörkt ut.
Det gör det ju.
Men några grejer ytterligare talar väl till deras fördel. Andersson toppar ju visserligen fortsatt förtroendeligan. Men strax under henne ligger ju tre Tidöledare då. Kristersson, Åkesson och Busch. Och sen är det ganska långt ner till resten, så att säga. Sen visar väl mätningar att åtminstone Tidöväljarna blir väl allt mer nöjda då med utvecklingen och hur politiken förs och sådär.
Det är inte några fantastiska siffror, men där syns en vändning uppåt.
Ja, och sen så är det väl så här att ekonomin, där ligger Moderaterna bra till i förtroende hos väljarna. Det gör ju å andra sidan Socialdemokraterna också.
Precis.
Nu nästan jämsides väl.
Ja, och det är ganska jämnt mellan blocken i den frågan också.
Mm. Men det verkar ju inte som att Magdalena Andersson får betala för att hennes sida är så oenig fortfarande så här kort in på valet.
Nej, det är ju lite variationer där på den sidan, att hon, Socialdemokraterna tappar lite ibland, men ligger ju ändå stabilt och bra, en bra bit över valresultatet, medan det går lite upp och ner för de andra partierna på den sidan.
Men om vi tar och tittar på den här senaste indikatormätningen då. Några som verkligen borde vara oroliga, det är ju Liberalerna. Nu har de backat till 2% och det är ju inte kul för dem.
Nej, precis.
Eller för någon på Tidösidan.
Nej, så är det ju. Det är klart att det är en huvudvärk det där. 10 000 kronors frågan, som det hette förr. Det är ju förstås...
Heter det inte så längre?
Det finns väl inte det programmet?
Nej, gör ni menar
så. På grund av inflationen så är det inte värt så mycket.
Nej,
så
att... Nej, men den kritiska frågan här, eller den viktigaste frågan här, det är ju egentligen, kommer de få de taktikröster de behöver? Det får inte upplevas som kört för Liberalerna om de ska få dem. Det är ganska många människor som tror att de åker ur.
Sverigedemokraternas övertag i samma mätning gentemot Moderaterna gör väl också att ingen moderat vill stödrösta på Liberalerna.
Nej, de har inte riktigt råd att släppa ifrån sig en massa röster. Det där är ju också en stressfaktor. I och för sig så har det väl varit lite upp och ner även där mellan M och SD. Att ibland är det jämnare och ibland är det större gap. Det har varit mycket större faktiskt än vad det är nu till SDs fördel. Hösten 23 så tror jag att de hade typ 23% och Moderaterna hade 17.
Nu var det 3 procentenheter, va?
Men ja, det är 3% nu. Så att...
så det är svårt att hoppas på moderata stödröster för Liberalerna. Så att det som Tidöpartierna generellt kan hoppas på är väl egentligen att de lyckas mobilisera soffliggarna, för det är rätt många osäkra än så länge, och att de då ska välja högersidan. Men det är ju långt ifrån säkert.
Det verkar inte räcka det där, utan man måste dra väljare över blockgränsen också.
Just det här övertaget som Sverigedemokraterna har i alla fall i den här mätningen, det har ju fått en del att ställa frågor till, ja, både moderater och sverigedemokrater om det här med ministerposterna. Alltså, kommer Sverigedemokraterna kunna kräva fler och tyngre ministerposter om det ser ut så här på valdagen med fördelningen? Jimmy Åkesson var ju med i lördagsintervjun här förra veckan, och han lät ju ändå rätt säker på att han borde få några tunga, trevliga ministerposter.
Han har ju stuckit ut hakan betydligt längre nu än tidigare. Han har ju dels sagt att är de större än Moderaterna, då ska de ha fler ministerposter än Moderaterna. Och de ska kompenseras för att de inte får statsministerposten. Och dessutom så menar han att det finns då 5 tunga ministerposter om man räknar in statsministern. Och av dem borde då Sverigedemokraterna ha 3. Och finansministerposten, den ligger absolut på bordet. Det är ingenting de tänker skänka bort till Moderaterna. Så att det är klart, det är ju förhandlingsutspel det här såklart. Men det är ju, han har ju definitivt vässat kravlistan och sin profil här.
Ja, verkligen. Och det har ju funnits funktionärer i partiet som har tonat ner det där väldigt tydligt tidigare. Och snarare sagt så här, nej, men bara vi får några viktiga poster så behöver vi inte alls ha så många som vår storlek kommer att motivera egentligen. Mm. Därför att det har funnits en oro över att de inte fyller ut kostymen med alla tjänstemän som behövs. Det behövs ju många politiska tjänstemän, statssekreterare och sakkunniga och så vidare. Och det finns tvivel inom Sverigedemokraterna att de verkligen kan leva upp till kraven då på att tillsätta så många poster i regeringskansliet som det skulle innebära.
Kristdemokraterna är ju inte roade av det här, hur det här ser ut, den här matematiken. Och det är väl säkert inte Liberalerna heller, även om de har större problem. Det är för att risken är ju att de här småpartierna sitter där med liksom enstaka ministrar. Då hoppas ju Kristdemokraterna, enligt vad jag hör, då, så de hoppas ju då på att Jimmie Åkesson ska gå så att säga att betala med politik istället. Han ska få igenom massa fina eftergifter och då nöja sig med färre ministerposter. Men om han gör det får man säga att då är det något ovanligt, för att man brukar, traditionen är faktiskt, praxis i Sverige är att man får i stort sett betalt efter sin storlek.
Man kan också tänka sig en variant där regeringen växer, att det blir väldigt många fler ministrar. Det finns ju ingen regel som säger hur många ministrar det ska vara i en regering, så att det är en variant.
Ja, det är så kan man göra, absolut.
Okej, om vi bara avslutar titeln på den här mätningen på andra sidan, ja, där ligger man stabilt ändå. Det finns inga större förändringar att titta
nej,
på.
Nej, finns inga småpartier i kris där på andra sidan. Nej, det gör det ju inte.
Ja, apropå mätningar så kommer ju kungen av alla mätningar väl. SCB-mätningen, Statistiska centralbyråns stora mätning nästa vecka. Varför väntar alla på den?
Ja, men just för att den är stor. Ja. Det är många tillfrågade, den är seriöst gjord och så vidare. Det är
stor och dyr, seriös.
Stor, dyr, seriös.
Mm. Sen har den väl en, får man säga, en slags inarbetad position också. De som jobbar med politik vet sen tidigare att, det här, att den här sista mätningen är viktig. Att det är liksom en ledtråd till hur det kan gå.
Är det här deras sista innan valet?
Ja, precis.
Och hur rätt brukar den visa?
Det brukar finnas en skillnad på ungefär mellan valresultat och den här mätningen på ungefär 1,5 procentenheter i snitt per parti. Den ligger ju rätt långt före valet.
Mm.
Det är inte dåligt, men det är klart att beroende på hur den här, det är ju ett snitt, så beroende på var den här felen i den situationstecken hamnar, det vill säga hur vilka partier som rör sig, så kan ju det få olika utfall såklart.
Det är ju ganska vanligt att det händer stora saker i och för sig i slutet av en valrörelse, och det kan ju påverka väldigt mycket.
Just det.
Men när det gäller den här SCB-mätningen så brukar högersidan anklaga den för att gynna Socialdemokraterna, och det har väl varit så genom åren att S har legat högt i den här mätningen.
Det stämmer att Socialdemokraterna ligger ofta högre i den här majmätningen än vad det sen blir. Men jag tror egentligen inte att det är ett mätfel, och det tror jag inte att de här valforskarna i Göteborg tror heller. Utan det händer ju rätt mycket sen.
Ja.
Det vill säga de Socialdemokraterna släpper taktikröster till exempel till både V och Miljöpartiet. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet har man gjort. Dessutom så är ju valrörelsen chansen för småpartierna, det är då de får publicitet och så. Så att Socialdemokraterna brukar tappa i sin spurt.
Ja, exakt. Och Kristdemokraterna underskattas ofta i den här mätningen. Mm. Och det är väl lite grann samma fenomen, att de får stödröster.
Exakt.
De brukar anses vara duktiga på att spurta också. Och sådär. Så att,
Och SCB gör också en sån här testmätning kring valet som släpps först efteråt. Och där, de brukar ligga väldigt bra till där.
Mm.
Det finns rätt många exempel på när det händer grejer som jag var inne på tidigare. Till exempel det här valstugereportaget 2002 som sänkte Moderaterna i det valet. i samma val så var det det här utspelet från Liberalerna om Folkpartiet och språkkrav och medborgarskap som ledde till en stor framgång för dem också. Det har varit säldöd, det har varit värmerekord, det har varit dataintrångsskandaler och you name it. Så att mycket kan ju hända, va?
Det är ju ganska vanligt att åtminstone en okänd händelse eller oförutsedd händelse dyker upp.
Mm.
Statsvetarprofessorn Henrik Ekengren Oskarsson och hans medarbetare, de har då räknat lite på detta åt oss, och det fanns med i den här med att de brukar ligga på ungefär 1,5% i snitt per parti skilja sig ifrån valresultatet. Men sen har de också räknat på, brukar SCB visa rätt vinnande lag då? Det är kanske viktigare. Och det är inte helt självklart alltid, eftersom de har räknat under en ganska lång tidsperiod hur de här lagen ska, hur man ska definiera. Men lite förenklat så kan man säga att i de senaste 13 valen så har den vinnande sidan framgått hos SCB på ett korrekt sätt i 11 gånger.
Mm-hmm.
Som andra ord, SCB brukar visa rätt vinnande lag. Sen så finns det ett väldigt känt exempel, eller hur Helena? Och det var ju när SCB inte hann med en uppgång för alliansen 2010.
Just det.
Och den brukar politiker och debattörer på den sidan väldigt ofta hänvisa till. Det är ju liksom ett hopp att det här ska upprepa sig.
Och just det. Och då var det så att de inte riktigt fångade det här, att Socialdemokraterna plötsligt tog in inte bara Miljöpartiet utan också Vänsterpartiet i värmen. Jag får mig att det var den historien som
det borde det vara, för det är ju 2010.
Ja.
Och det fick väljarna att då hoppa över till andra sidan.
Ja, precis. Och då mätte inte bara SCB länge, utan man hade också en lång period där man räknade på resultatet. Och då blev den här inaktuell, den här mätningen.
Mm.
Det var ju det året då som Holmberg sa att alliansen var rökt och sen fick äta upp det i decennier då.
Det kommer följa dig för evigt. Det är därför du alltid ser Os förut det bästa också, Fredrik.
Ja, jag tycker om jag lite fick synd om Sören, eftersom han brukade sköta sig, var försiktig alltid. Men så sa han det där.
Mm.
Och du kände för det.
När kommer den här? Den mätningen kommer nästa vecka. Exakt vilken dag?
Den kommer den 4:e på torsdag.
Ja, på torsdag. Och på torsdag då har ju vi redan spelat in vår podd. För nästa vecka då är vi ute på vägarna igen. Jo. Tjoho!
Ja, nu ska vi
kappsäcken ska
Falun.
Ja, vi ska till Falun på onsdag och träffa lyssnare i Dalarna. Och vi får ju faktiskt lotta ut två biljetter den här gången också. Frågan är, vilken minister i regeringen Kristersson kommer från Dalarna? Kan ni svaret så kan ni skicka det svaret till oss. Antingen mejlar ni på detpolitiskaspelet@sverigesradio.se eller så går man in på Instagram och följer det politiska spelet där och skickar ett litet meddelande. Vilken minister i regeringen Kristersson kommer från Dalarna? Kan man det svaret så får man, har man möjligheten att vinna två biljetter till vår liveshow i Falun. Med det så rundar vi av veckans Det politiska spelet, och det gör vi med en ny avslutningsvignett. En lyssnare tyckte nämligen att vår vignett påminner om Cher's I Got You Babe.
Mm.
Och det har producent Dellert kollat upp för att bevisa om det stämmer. Vi lämnar er med de tonerna. Helena Isén, Fredrik Furtenbach har ni hört. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni lyssnade. Och fortsätt lyssna nu så hör ni det här. I got you, babe. I got you, babe. I got you, babe. I got you.